A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Det är spännande att vi vill klicka på de här rubrikerna så här, 13 aktier du ska äga 2023, när forskningen och professorer och studier visar att så här, det går inte förutsäga marknaden.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Idag är dags avsnitt 285 och idag kommer det handla om lite så här, vad kan vi säga om 2023? Även om jag inte gillar det hos andra så tänker jag att vi ska göra lite förutsägelser för 2023, men kanske i lite annan form. Vi kommer att prata lite om SPIVA, vi kommer att prata lite om indexfonder såklart, vi kommer att prata lite om 2022 och det blir lite gott att blanda som en godispåse.
Trevligt. SPIVA, det får vi ta vad det är sen.
Det kommer vi till. Mm. Men jag tycker att detta är fascinerande för detta är den tiden på året, så här början av ett år, vi spelar in detta i januari. Och detta är alltid tiden då man ska göra förutsägelser. Mycket om så här, hur kommer 2023 gå? Vad kommer att hända? Och jag tycker att detta är fascinerande. Och jag roade mig med att bara så här googla Dagens Industri 2023. Det var allt jag slog i. Och sen tog jag några av rubrikerna för som dök upp. Så du kan ju läsa snabbt de här olika rubrikerna.
Förvaltaren säger 7 aktier att köpa inför 2023. Imponerande, inom citationstecken. Börsen 2023, nu är det chans till revansch. Börsprofilen säger, lägg nästa års vinnaraktier i portföljen redan nu. analyschefen säger, 7 aktier som slår börsen, en dröm att äga. Experterna, slipp börskaoset, 13 aktier för byrålådan 2023. Expert, bygg en pengamaskin till 2023, aktierna att plocka, 13 aktier att köpa inför 2023 enligt experter.
Ja, precis. Och jag tycker att detta är ju liksom fascinerande, att vi vill ju, alltså så här, till och med jag som vet att detta inte fungerar, till och med jag som har läst studierna som vi hade uppe förra året eller förra året igen, som var så här, singla hellre slant än att lyssna på en expert om framtiden, där man liksom gjort undersökningar och visat att experter har mindre rätt, mindre än 50% rätt i genomsnitt. Jag blir ju ändå sugen på att klicka på.
Du blir sugen att se vad det är för något
ja,
du tipsar om.
Ja, men såklart.
Det kan klicka med din hjärna.
Ja, men exakt. För att jag tror så här, särskilt när vi haft ett typ så här 2022 som var ett ganska stökigt år om man var investerare.
Mm.
Och det är ju typ alla i Sverige, vi har ju våra fonder, vi har aktier i pensionen åtminstone. Så att, och kan man inte eller inte är särskilt intresserad, så blir det ju gärna så att vi vill gå till en auktoritet och vi vill få svar. Och då blir det så här, liksom, lyssna här, så här, förvaltaren, auktoritetsargument, expert, experterna, auktoritetsargument, analyschefen, börsprofilen. Liksom, så att då blir det så här, lyssna på oss, vi vet. Och jag tänker att det vi ska prata lite om idag. Men det som jag ibland önskar att man gjorde mer av, det var ju sen att så här, följ upp detta ett år.
Ja, följ upp det, ja. Titta hur gick det. Men vi har ju någon tidning som vi får där de gör det faktiskt. Titta hur det har gått. Ja.
Okej, okay. Ja, då har jag nästan missat. För jag har tog ett klipp här, bara ett av många. Jag roar mig med ibland att spara de här tidningsklippen.
Ja.
Och detta var ju då från denna tiden för ett år sedan. Så att då var det så här, året som kommer 2022, sparekonomerna spår en normal börs 2022. Och sen så skriver de så här, men vi tror på ett normalt börs under 2022 efter den senaste tidens breda uppgångar. Jag skulle säga att ekonomin fortsätter i bra styrka under 2022 och 2023. Det finns hot på himlen, vi har låga räntor, de kommer inte att höjas de närmsta åren. Och då ska vi
men de kan ju inte veta.
Nej, och ingen kan veta. Det är ju det som är poängen. Så att det är ju därför jag inte ens nämner vem det är som har sagt det. För att det handlar inte om att göra sig lustig på deras bekostnad. Men då tror jag att det handlar om lite så här att skilja på så här, okay, så vilka råd ska jag lyssna på? Om det är så här, singla hellre slant än att lyssna på en expert. Varför ska man då lyssna på oss? Mm. Eller varför ska man då liksom lyssna? Och då brukar jag tänka att ja, men det handlar om vilken typ av råd är det man lyssnar på? Och vad är det man kan säga? Och det jag tänker, eller mitt mål med detta avsnittet är att försöka ge lite kött på benen, ge lite så här bakgrundskänsla så att man har den där nyansen. Så här, vad är rimligt att förvänta mig? För jag har ju liksom ingen aning om hur 2023 kommer gå, eller jag har en aning, men det är ett ganska ointressant svar på den frågan, och vi kommer till det. Så att där tänker jag att det handlar om så här, den här känslan, att vara medveten om att alla har vi den här känslan att vi vill ha. Vi vill luta oss på en auktoritet, men att auktoriteterna ställer något snabbt.
Är inte det liksom det här att man är van att ha föräldrar
hela
sin uppväxt som har haft åsikter och tyckt, och jag har oftast haft rätt också.
Ja.
Och sen så har man inte det efter ett tag.
Ja, nej, men lite så. Och sen är det ju så här, ja, men kan man inte då går man till banken och frågar, kan jag inte renovera hemma, går jag till en hantverkare och frågar. Och man tänker att det finns någon som har svar där ute.
Mm.
Men grejen är att det är skillnad, och det är detta som jag försöker tjata om i alla avsnitt, det är skillnad på att investera och att spela schack eller måla en vägg. Måla en vägg, där är det väldigt lite slump, väldigt mycket skicklighet. Om vi tar börsen, så där det är ett slumpmoment, det är som att säga så här, men vet vad, jag ska gå till någon och fråga hur man blir en bättre roulettespelare. Eller hur man blir en bättre lottoköpare på ICA. Alltså så här, hur köper jag trisslotter bättre än någon annan? Alltså jag är med, det går inte att träna på att bli bättre roulettespelare. Eller går inte att träna på att jag ska bli bättre lottotrisskrapare.
Men alltså det finns ju sådana rubriker som jag har sett, jag vet inte, någon tidning där det är så, dessa nummerna ska du aldrig missa när du spelar på lotto.
Ja,
så tänker jag så här, Fast.
Ja, ja, exakt.
Så det är vissa tycker nog att det finns en skicklighet.
Ja, men precis. Och det handlar ju om lite... Jag tror jag får nämna i tredje avsnittet i rad, Jonathan Stoltzberg, han pratar om det här med Yoda-argument, auktoritetsargumentet, att vissa så här, Yoda säger att, och därför är det sant. Mm. Liksom börsexperten, analyschefen, börsprofil. Och jag ska vara helt ärlig, jag gillar ju också Yoda-argumentet, att säga så här, nej men forskningen säger att. Ja, men hur vet du att forskningen är relevant ens i denna frågan? Har forskningen gjorts på just de här förutsättningarna? Finns det, vad är den statistiska signifikansen? Men det låter mycket bättre bara säga forskningen säger att...
Ja, liksom, jag håller med. Jag har varit i forskning. Så,
Så att jag tänker att vi ska introducera en ny person här som jag tror ingen har hört talas om. Om det är någon som har talat om den här personen får ni gärna lägga en kommentar. Men detta är alltså Alfred Coles den tredje. Och det som är roligt med Alfred Coles den tredje är att han var född i början av 1900-talet. Och det sägs att han var den första som undersökte hur duktiga är analytiker och tidningar på att förutsäga hur börsen kommer gå.
Mm-hmm.
Och detta gjorde han 1933.
Ja.
Så att detta är liksom, det är inte ens som att vi har hittat på detta nu, utan liksom redan för 100 år sedan så gillade vi att gå och lyssna på experter, och redan för 100 år sedan så fanns det människor som var så här, det verkar inte riktigt som att de här experterna har så mycket koll som de har. Så då gjorde han en egen studie för hand, liksom där han ritade liksom så här graf på utfallen, och sen jämförde han det.
Men vad var det för experter? Var det
alltså analytiker som uttalade sig om hur aktier kommer att gå.
Hur aktier ska gå.
Ja. Mm. Så han har ju, tror han, undersökt så här professional agencies, och det var typ så här 24 stycken. Och sen jämförde han då här stock market forecasting och hur skulle detta bli om man bara slumpade liksom.
Mm.
Och du kan skriva då vad han skriver.
Ska jag säga vad han
A
review of these tests, he concluded, indicates that the most successful records are little, if any, better than what might be expected to result from pure chance.
Ja.
Så det var inte bättre än slumpen.
Nej. Och sen 11 år senare, 1944, så gjorde han en mycket större studie som inte var bara så 24 agencies, utan då gick han igenom. Tänk att detta gjorde han alltså manuellt 1944, innan det fanns datorer som kan göra detta automatiskt.
Jo, men hur många sådana agencies? Eller vad?
Han gick igenom 7000 förutsägelser över en 15-årsperiod.
Men han var säkert adlig, så han hade gått om tid att sitta med sådana.
I USA,
adlig. Ja, nej, okej, han var kanske inte adlig då.
Ja, men ja, vi vet inte. Detta är så roligt. Jag inser så här när jag gör de här avsnitt med det, att jag borde läsa på om personen. Men jag är så här, studien är det intressanta. Du är så här,
men du kommer ju in på hur folk lyckas eller har tid med eller liksom orkar och så här.
Men då skriver de i den här. In studien, he concluded once again that there was no evidence to support the ability of professional forecasters to predict future market movements.
Mm.
Liksom. Och sen, denna studie har ju repeterats om igen. Liksom. Så att det är inget nytt. Jag vill bara visa på den här som jag ibland kallar för Lindy-effekten, som Taleb pratar om, att ju äldre ett resultat är och det håller över tid, desto större är sannolikheten att det kommer hålla över tid även i framtiden.
Ja, för det måste stresstestas.
Ja, så detta är ju liksom denna principen att vi är ganska, att liksom förutsägelser inte är bättre än slumpmässiga. Det har ju hållit i över 100 år, och har det hållit i över 100 år så lär det hålla i 100 år.
Ja, och man kan heller inte argumentera att börsen är annorlunda nu och att det är mer komplext och sådär. Alltså det går ju,
tvärtom skulle man argumentera för att det är svårare idag. Att det finns studier, andra som har tittat på det där, som visar att det var lättare att förutsäga börsen förr.
Men det visar han ju att det inte går.
Nej, inte ens då.
Medan
idag är det så här svårare.
Ja, är svårare
idag. För det finns liksom mindre överskott. Det är fler aktörer som tävlar om ett mindre överskott. Så kan man säga. Förr var det liksom ett större överskott med färre aktörer. Det här alfat som man tävlade om.
Mm.
Men det är som på
marknaden.
Ja, men det är som på marknaden. Tänk på att på marknaden så är det liksom, där är 100 blommor som man kan plocka upp. Förr så var det kanske 10 aktörer som skulle samla på sig de här 100 blommorna. Idag är det kanske 1000 aktörer som tävlar om samma 100.
Men vad jobbar han Alfred Cowles med?
Karin, jag
Jag tänkte om han var själv någon typ av analytiker.
Jag vet inte, jag får återkomma.
Så samma, vi kollar det i efterhand.
Ja. Jag säger så här är det att leva med Caroline även i andra områden, även inte bara Alfred Cowles.
Så här är det att leva med Jan även i andra områden. Noll koll alltså.
Jag kan säga, men då läser...
Ja, då går vi vidare.
Och då skriver han liksom så här, när han frågade så här, frågade honom så här, men varför tror du att det är så här? Så skrev han så här.
Even if I did my negative service after every 5 years or others... Vänta, jag får börja om här.
Ja.
Even if I did my negative service every 5 years or others continued them when I'm gone, it wouldn't matter. People are still going to subscribe to these services. They want to believe that somebody really knows. A world in which nobody really knows can be frightening.
Ja.
Ja. Det har man ju rätt i.
Jag tycker detta är väldigt, väldigt klokt. Att, så här, att vi människor, vi så här, alltså jag behöver bara gå till mig själv. Jag hatar slump. Jag gillar inte slump. Jag vill ha kontroll. Jag vill veta, så här kommer det bli.
Liksom, vi har ju till och med ett Excel-dokument nu som du i och för sig inte har tagit del av. Där jag har skrivit upp så här. Grejer som kan gå åt helvete. Hur vi tacklar dem innan det är året. För att vi ska ha någon slags resiliens. Liksom. Värmepannan går sönder eller... Alltså det kan, du vet, vi blir sjuka mitt i ett projekt eller någonting sånt där.
Ja.
Och ibland har man inte ens svaren, men det är också ett försök liksom, till att ändå, skapa resiliens i sitt liv.
Och ändå så inser man så här, fan, alltså så här, ta dem i Ukraina. Liksom så här, de löser ju det som behöver lösas när det händer. Och där kan vi bara ta så här, vi har en programmerare där. Och till exempel han säger, nu har det ju dykt upp massa coworking spaces där liksom säljargumentet är så här, men vi har en dieselgenerator och en Starlink och så att nu kan vi jobba. Och sen så liksom har det blivit en big business i Kiev till exempel. Så att jag menar, där kommer ju hela tiden möjlighet och jag fattar så här rationellt att den här oron för grejer är ju så att oron för oron är ju större en liksom så här energin som behövs för att hantera någonting. Men vi hamnar i det här att vi vill gärna veta. Man är så här, okej att jag inte vet hur börsen kommer. Men Jan vet. Han vet åtminstone. Eller börsexperten på dig vet. Eller analyschefen vet. Och det var ju som någon, jag tror det var någon som tipsade om det i forumet också, att det var någon podd med någon CFO, så här, finanschef på ett bolag, där han bara ställde den här frågan så här. Alltså jag vet inte hur mitt bolag där jag är finanschef kommer gå om 12 månader. Hur kan ni som är utomstående, som följer flera bolag, veta detta bättre än mig? Liksom. Och detta är
det var modigt sagt.
Ja, och det är sådana här svåra frågor som vi gärna vill veta. Så, och då tänker jag lite också som i detta avsnittet, eller målet med det här avsnittet, så, här, okay, så vilka är de här relingarna som jag kan hålla mig fast vid? Hur kan jag liksom, vad kan jag ändå ställa foten någorlunda?
Men får jag också säga så, kan det vara så att vi behöver vi ha de där relingarna? Om man nu, om det inte finns några relingar, ska vi skita i...
Det är skitskrämmande. Jag fattar att
det är spännande. Nu blir det så himla abstrakt kanske.
Ja.
Om vi inte har relingarna, varför ska vi bygga upp sådana här fake-relingar då?
För att
kan
det
vi inte bara
bra.
Leva i den världen där det inte finns några relingar och sen så hanterar man det då liksom?
Ja, säkert. Det känns jättejobbigt i magen, tänker jag.
Ja. Gå vidare, jag kan ta mer sen om det dyker upp
du kan ta det, du kan förbereda ett eget avsnitt på det.
Jag tror inte det,
men om vi tittar då, så Stockholmsbörsen som de förutsåg då att 2022 skulle vara ett ganska normalt år, så kan vi säga så här att Stockholmsbörsen hamnade på det sjätte sämsta året sedan 1870, hamnade på minus 22,77% eller -23. Ja. Det låter värre när man säger så här, sjätte sämsta året. Men där är ganska många år som hamnade runt -22. Så att alltså runt -20% skulle jag inte säga sticker inte ut som något extraordinärt. Det sämsta året var någonsin var 2008 på minus 39%. Näst sämsta var 2002 på minus 36. Liksom. Men sen är det ganska många år som ligger på runt 20, typ 1914, 1921, 1932, 1966, etc. Ja. Men däremot, vad som var väldigt, väldigt ovanligt för 2022 är att normalt sett så brukar vi alltid säga så här, räntor är krockkudden i en portfölj. Och räntor har ju liksom varit typ, räntorna har varit noll, så då har räntefonder inte gett någonting. Så de senaste två åren tror jag att vi tipsade om så här, skit i räntefonder, ta bankkonto istället. Jag tror vi sa det, i alla fall som ett av variationerna sa vi det 2022 i början och 2021. Men det är väldigt, väldigt ovanligt att både aktier och räntor går ner samtidigt. Och det har typ bara hänt 4 gånger i liksom historien. Någonsin. Och jag tror att de andra tillfällen var 1969 när man hade hög inflation. Sen var det när 1941 när USA gick med i andra världskriget och 1931 när Storbritannien övergav guldfoten eller guldstandarden. Mm. Så att nu pratar vi amerikanska räntor och aktier. Men det är ganska intressant att veta att liksom på det sättet var 2022 väldigt, väldigt ovanligt. Och jag tror att Jonas Sombär på Opti i deras nyhetsbrev, jag tror att de räknade fram att 2022 var det sämsta året för räntemarknaden sedan 1788.
För räntemarknaden.
Och då är det inte att 1788 var ett sämre år, det var bara att vi har inte bra data bortom 1788. Och då ska man liksom komma ihåg 1788, alltså det var året innan George Washington blev president i USA. Alltså det är sjukt länge sedan.
1788 sa
1789
var franska revolutionen.
Var det?
Ja.
Okej, okay. Ja, det visste jag inte.
Kan du inte den? 1789. Ja. 1789.
Nej.
Man vet inte vad det
är. Ja, nej, det visste
jag
inte.
Så
till och med 100, det var länge sedan. Ja, till och med 100 år innan amerikanska inbördeskriget. Så att det var ganska intressant. Man kan säga att den globala räntemarknaden backade minus 13%. Och då ska du säga återigen att räntor tenderar normalt stå stilla eller gå upp när aktier går ner. Så det kan man väl säga. Någonting annat som jag tyckte var liksom så att händelser från 2022 var ju, vi hade den här, jag vet inte om det är någon som minns, men 2 maj hade vi den här flash crash, att Stockholmsbörsen gick ju ner med 7% på 5 minuter. Så det var så här 1 000 miljarder kronor i värde försvann.
Ja, jag minns det nu. Ja.
Ja. Och sen visade det sig att det var så här någon på Citibank som hade
tabbat sig.
Som hade gjort bort sig. Mm. Jag frågar inte vem det var, varför.
Jag frågar inte det.
Ja. Och sen hade vi det som också var speciellt som vi behöver kasta lite ljus på. Det var ju att dollarkursen var ju som mest typ 11,50, 11,49. Mm. Och det är typ, jag tror Niklas Andersson på Avanza skrev att det var liksom den högsta dollarkursen sedan 1985. Alltså på nästan 40 år. Så att det var också ganska ovanligt, den liksom stora försvagningen. Och varför det är relevant är för att många av oss som investerar i indexfonder, globala indexfonder, som vi brukar säga så här, äg liksom allt, äg hela höstacken, äg alla bolag i alla länder, i alla branscher. Det har ju på mångt mycket räddat oss. Att vi har liksom haft, trots att det varit ganska liksom så här rekordmässigt dåligt år, har det ju ändå räddat många av oss med indexfonder, att vi ligger så här minus 8%.
Var det för att den amerikanska dollarn stärktes så mycket? Eller?
Ja, exakt. Och eftersom då vi ägde någonting i svenska kronor och sen även om den globala börsen hade stått stilla, om då dollarn stärks med då 20%, så kommer vi få 20% mer svenska kronor. Mm. För nu får vi 120 kronor för den där hundralappen, trots att den har varit oförändrad. Och det är viktigt att veta, för att nu 2022 var det jättepositivt för oss, men någon gång så brukar man ju säga att valuta över tid spelar ingen roll. Alltså det är oförändrat, så att vi någon gång kommer få betala tillbaka den vinsten i form av att, ja men även om börsen har varit oförändrad så kommer den försvagas och då kommer vi få färre svenska kronor för dollarn.
Så det jämnar ut sig.
Så det jämnar ut sig, så att det är viktigt. Men detta också överkurs, överkurs, överkurs. Detta har också gjort att till exempel den förväntade avkastningen på den svenska börsen framåt är ju nu högre än den förväntade avkastningen på den globala börsen. Så för den som vill göra liksom en spekulation i lekhinken eller i spekulationshinken, så är det ju bättre, man har bättre odds, inga garantier, och man kan liksom förlora delar eller hela av sitt kapital, så alla vanliga friskrivningar. Så är den, har man liksom större sannolikhet att göra en bättre affär på den svenska börsen än på den globala börsen framgent, givet då antaget att man tror att dollarkursen kommer gå tillbaka och att den svenska börsen kommer komma i fatt. Och vi har en diskussion på detta i forumet. Så att det är jätteviktigt att veta också i dagens avsnitt, alltså så här, nu hade vi ingen sån disclaimer-episod, men så här, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. När vi pratar om sparande, investeringar, man kan förlora delar eller hela sitt kapital. Det finns inga garantier. Liksom. Och att vi rekommenderar nästan alltid den här fyra hinkar-principen för att se att man har rätt balans. Och det kommer ett uppdaterat avsnitt, tror jag det är 2 år sedan vi gjorde ett avsnitt på den.
Mm.
Bra, så att där har vi också en tråd jag kan länka till det separat, där några av oss har tiltat mer mot, alltså att, och då pratar vi inte om att sluta spara globalt, utan vi har sagt så här, om det standardläget är att man ska ha 80% globalt och 20% Sverige, så har vi nu några av oss sagt så här, men då nysparar vi 50% Sverige, 50% globalt i nysparandet, så att det är fortfarande små delar i portföljen. Men
hur gör man det när man nysparar? Alltså, ändrar man lite inställningar då i till exempel Lysa om man har det?
Nej, Lysa kan man inte påverka.
Nej, okay.
Så Lysa, återigen, Lysa är ju så här one stop shop, liksom köp det, du behöver inte tänka, okay, men, behöver inte oroa dig.
Mm.
Så detta är till exempel några av oss har gjort det i tjänstepensionssparande eller i så eget sparande. Det var därför jag kallade det för ett överkurstips.
Ja,
för, den nördiga. Men som ändå är så pass, liksom, folk kommer säkert argumentera, Jan, men nu pratar du om att tajma marknaden. Och jag bara, ja, visst kan man se detta som en del av tajma marknaden, men å andra sidan, så när man fick Nobelpriset också, tror jag det var 2013, så pratar man också om så här, framtida förväntad avkastning har ganska stor roll liksom i det här. Och vi pratar fortfarande om att köpa index. Det är bara att vi säger så här, köp svenskt index lite mer än ett globalt index.
Jag har faktiskt aldrig tänkt på det med att tajma marknaden kan, är inte bara en viss kort tid. Liksom.
Nej, det handlar om i tid.
Utan att det kan vara under en längre tidsperiod som man säger så. Nu tror jag det här.
Ja, eller så precis. Alltså man gör. Men det är viktigt att komma ihåg att också så här formellt låter det så här, alla avvikelser från en global indexfond gör att du tar en risk som du normalt inte får betalt för.
Yeah.
Men liksom, det är grundtesen.
Mm.
Bra. Någonting man kan annars säga också om 2022 är att vi gick ju från Tina, som är så här, there is no alternative, till Tara. Så att,
jo, men alltså, jag fattar aldrig den där Tina riktigt. There is no alternative till aktier.
Ja.
För man kan inte få...
För räntor gav ju ingenting...
Superbra avkastning någon annanstans.
Nej.
I guld eller räntor eller...
Nej, there is no alternative.
Ja.
Ja.
Och nu är det Tara då. There are...
reasonable alternatives.
Ah.
Nej, men till exempel,
och vilka är de då?
Ja, men nu är det ju räntor. Att det, som jag sa till någon, så här, detta är för första gången på 12 år som vi har en ränta, eller 14 år, som vi kan få liksom hyfsat betalt för risk i räntefonder.
Ja.
Jag tror att till exempel, jag sa i USA nu så kan man få bankkonton med 4,5% ränta. Alltså det är ju unheard of på de senaste 15 åren.
Visst.
I Sverige tror jag att jag såg något låst bankkonto på 3% kunde få 3,5%.
Men låst betyder att det är så 12 månader,
3 år.
3 år till och med.
Ja, du kan få 2%
olåst. Men det är väl ändå helt... Ja, det är väl...
Alltså, ja, alltså med tanke på att vi har inflation på 9% så är det fortfarande en real förlust på 6%.
Åh, jag tänker alltid att inflationen är 2, att den fluktuerar lite.
Nej, ja,
så, men det gör inte det, nej.
Nej, den har ökat och det var ju det som var överraskningen. Och då är liksom... botemedlet mot hög inflation är ju hög ränta.
Yeah.
Så att det är liksom, ska man vara lite tuff, lite som en kompis pratade om, så här, har man bolån så är det till exempel dumt att ha bolån och sparkonto samtidigt, eller bolån och räntefond samtidigt. Liksom, så är det bättre att amortera, vilket jag i stora drag håller med om.
Mm.
Vad ska man annars säga mer om 2022? Första gången någonsin räntor och aktier gick ner dubbelsiffrigt sen 69. Nej, första gången räntor och aktier gick ner samtidigt i USA sen 1969. Mm. Fjärde gången någonsin. Vi hade en tydlig sektorrotation från tillväxt till värdebolag. Så att man straffade, liksom senaste åren har ju liksom alla de här bolagen som har växt fått jättehöga värderingar. Och vi såg ju allt från liksom Tesla som har åkt ner till Facebook, Meta-aktien som har åkt ner, Amazon tappade 50%. Alltså allt som har med tillväxt har ju tappat. Många nystart, alltså många så här nya bolag har liksom förlorat, där är lång listan bolag som förlorat 80-90% av sitt värde.
Men är det inte så, nu hänger jag inte med, riktigt med i finansmedia, men är det, har det varit många konkurser?
Ökat antal, men jag tror att det kommer att se fler nu under 2023.
För det är en fördröjd effekt kanske.
Ja, och framförallt så är det många onoterade bolag som inte får kapital nu.
Ja.
Så att det blir en stor rensning. Vilket man på sätt och vis, tufft för de som är med om det.
Det kan vara dålig timing för någon som har en bra grej.
Ja, men å andra sidan så brukar jag säga så här, de bra idéerna får pengar. Och då, detta är väl liksom den där creative destruction som behövs i ett kapitalistiskt system, liksom att man prioriterar. Något också som visar på svårigheten med att investera i enskilda aktier. 131 bolag av 1033 bolag på Stockholmsbörsen slutade på plus. 119 var det bara som gick plus, de andra då 12 eller så här gick ju plus tack vare sina utdelningar.
Jaha.
Men det betyder liksom så här att, ja, vad ska man säga, någon uppskattning här, att 85% av alla aktier gick back förra året. Det är intressant, och apropå den här sektorrotationen så var ju 90 stycken var ju värdebolag, så 90 av 131 bolag som gick plus under 2022 var värdebolag, det vill säga att de har låga multiplar, lönsamma bolag.
Så jag kommer aldrig ihåg vad multiplar är för någonting.
Nej, men hur man värderar dem. Alltså hur många årsvinster, väldigt enkelt.
Ja.
Hur många årsvinster är man villig att betala för detta?
Okej.
Okay. Ja. Så att, ja, men det var lite så här spännande år. Och om vi då tittar lite så här, bara snabb genomgång så att man får en liten känsla för det. Ja, men lite få en liten känsla för hur det gick under 2022, så kan man säga att globala börsen gick minus 8% i svenska kronor. Och det är viktigt att veta i och med att vi har haft så stor förändring i dollarn, och globalt index räknas i dollar. Så jag tror att det var minus 18% om man räknade i US dollar, men bara typ minus 8% i svenska kronor. Och här jämför jag det väldigt enkelt med Länsförsäkringar Global på minus 8,07 och Storebrand Global All Countries, de här två fonderna vi rekommenderade förra avsnitt, minus 8,0%. Så att det är väl ganska intressant. Svenska börsen gick minus 22,77%. Men det intressanta här är, jag gillar ju fonden plus alla bolag Sverige.
Yeah.
Den ska ju följa Stockholmsbörsen. Och man betalar ju dessutom en avgift för den. Är du med?
Yeah.
Men det intressanta var att den gjorde minus 22,5%. Så den ligger ju precis på index, men den gick bättre. Så här har vi liksom en av så här ovanligheternas fall, att vi har en indexfond som gick bättre än index. Och
det är marginellt, va?
Ja, yeah, men... Alltså, du är som party pooper.
Ja, men fortsätt nu. Vad skulle du säga?
Jo, men alltså så här, i teorin så ska ju inte detta gå.
Nej.
Med en indexfond, om avgiften är 0,2% och du har en indexfond och en index som det följer. Så om indexet gör minus 10, då ska fonden göra minus 10 och sen ytterligare minus de där 0,2% i avgift.
Ja. Ja.
Så en indexfond ska ju per definition alltid gå som index minus avgifter, så den ska gå sämre. Men här har vi en indexfond som har gått bättre. Och jag tyckte detta var coolt. men Karo bara sa på det.
Ja, men jag var så glad att jag kunde säga så. Ja, det var väldigt lite.
Ja, men det är klart att det är lite. Men vad som inte syns i det här då är ju att detta är sjuk cred till förvaltarna som har lyckats skapa ett mervärde större än sin egen avgift. Och till och med kunna skicka vidare det mervärdet till de som har ägt fonden.
Du har rätt. Men hur har de gjort det då?
Alltså det kan bero på tur. Så att jag vet inte, vi får ju intervjua de plus fonder, Emil Ahlberg där. Det kan bero på tur, det kan bero på att de har exkluderat något bolag. Så här. Mm. Men det, vad jag tror sannolikt att det beror på är att en indexfond äger ju många av de här bolagen långsiktigt. Och då har de kanske lånat ut, eftersom börsen har gått ner, så har de lånat ut aktierna till folk som har blankat. Och sen har de fått betalt för ränta för att de har lånat ut de aktierna till folk som har blankat.
Yeah.
Och då har de tjänat lite pengar, tagit sin avgift och sen skickat tillbaka det. Så att, ja, det är sånt här som man kan, du vet, så här, det är säkert ingen annan som har sett detta, men jag bara så här, oh, titta här! Okej, okay, så här, nörderi.
Du vet alla som lyssnar på podden att
ja, nörderi.
Så har det gått till.
Ja. Mm. Bra, tittar vi på Lysa som är vår standardrekommendation. Så Lysa, om man tittar på Lysa, om man har haft en 100% aktier hos Lysa, så har man gått 8,7% back.
Mm.
Men det intressanta här är, om man bara hade haft, detta går inte att välja, men jag vill bara visa här för påverkan. Lysa 100% aktier exklusive Sverige, alltså utan, för nu har ju Lysa precis som vi en övervikt mot Sverige.
Yeah.
Då hade den gjort minus 5,5%.
Mm. Mm.
Så att här visar det ju sig liksom också att Lysa får ju ett sämre resultat för att vi har exponeringen mot Sverige, så det går inte bara att jämföra så här, ja, men Lysa är sämre än Länsförsäkringar Global. Nej, Länsförsäkringar Global har 1% av sitt kapital i Sverige. Lysa har 20% av sitt kapital mot Sverige. Så i år kostade det pengar. Och man har också exponerat mot tillväxtmarknader. Men det är hugget som stucket. Så att det är viktigt att veta. Någonting annat som är så också så här sjukt ovanligt är att om man hade då en Lysa 60-40, så som vi rekommenderar, alltså som i mellanriskhinken, alltså en 60-40-portfölj, då backade den minus 8,3% eller 8,24%. Och varför jag också tycker att det är värt att notera, så att man liksom tänker efter, detta är sjukt ovanligt, för har man 40% räntor så ska ju inte den gå lika dåligt som aktier. De ligger minus 8,69% på en 100% risk, alltså 100% aktier, eller 60% aktier ger nästan 8,3 back.
Mm.
Så att det visar hur ovanligt det här 2022 var. Och om man bara hade plockat Lysa 100% räntor så hade man backat 8%. Så att det var verkligen så här, räntorna och aktier gick ju jättedåligt och det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag skulle nog inte sätta pengar på att det kommer hända igen, kanske ens under vår livstid i den utsträckningen. Så att man fattar att det var ovanligt. Okej? Okay? Tittar man på våra portföljer, vi har ju haft de här modellportföljerna som vi började med typ 2014 som vi mer och mer skruvat ner volymen på. Men vi har ändå kört dem, jag tycker den är lite kul. Så Riket Tillsammans-portföljen var ju ett av få år där den gick back. Det är ju en sån portfölj som är gjord så här 25% aktier, 25% räntor, 25% korta räntor, 25% långa räntor, 25% guld. Nu blev det många 25%-ingar. Ja, 25% aktier, 25% korta räntor, 25% långa räntor, 25% guld. Backade minus 5,8%. Så den var ju bättre än index. Här, både globalindex, svenska börsen och vilket den ska vara. Men minus 6%.
Men den är inte så upphetsande heller när det går upp på börsen.
Nej.
Utan den ska detta bara hålla sig ganska så stabil.
Detta var ju, jag tror att detta kommer vara ett av de få åren sedan typ 1980-70 som denna gick back. Men visar på att det var ett svårt år. Alltså så här, förra året, det fanns typ ingenstans att gömma sig. Folk som var entusiastiska och sa, ja men du vet, när inflationen ökar så kommer krypto vara ett jättebra skydd. Jag bara, ja, eller hur?
Nej, det var inte förra året, var det inte det i alla fall?
Nej, utan det är väl också en av insikterna 2022 att krypto beter sig som vilken finansiell tillgång som helst. Nybörjarportföljen som var en 60-40-portfölj, minus 5,3. Så att vi gick ju bättre än Lysa, 60-40 där. Kan bero lite på tur, men det är ju för att vi har lite guld i den.
Ja, okej.
Okay. Och sen globala barnportföljen som är vår 80-10-10. 80% aktier, 10% guld, 10% räntor, minus 6,9. Så att så här, alla portföljerna gick ju back, Men de
mer, eller mindre,
mer ja. Eller mindre. Men så här, runt, har man liksom följt liksom forskningens filosofi under 2022, så bör man ha landat någonstans runt minus 8. Vilket är liksom, hamnar man runt minus 8 2022, då är det så här, även om det inte känns så, gå och hämta en flaska champagne och liksom fira, och allt bättre än minus 8, ja, bra jobbat liksom. Mm. Men ställ dig då är den viktiga frågan, alltså så här, fira, och sen när du har firat ordentligt dagen efter, ställ dig frågan så här, så gjorde jag, fick jag detta resultat för jag hade tur, eller fick jag detta resultat för att jag hade skicklighet? Och det är jättestor skillnad på vad du kommer fram till på de två svaren. Vill man jämföra med Avanza? Avanza är ju generös och varje år släpper så här. Så här gick det för dig, så här gick det för den genomsnittliga avancianen. Så den genomsnittliga avancianen gick minus 21,3%. Att jämföra då med global indexfond på minus 8. Att jämföra med minus 22,7 för Stockholmsbörsen. Så att för första gången på flera år så slog ju avancianen Stockholmsbörsen med ja, typ 1%, 1,4%. Jag brukar alltid klaga på att den genomsnittliga avancianen hade mått bättre av en indexfond. Utgår vi, som vi brukar säga då, liksom en länsförsäkring av global index, så var de ju mycket, mycket sämre än en indexfond. Jämför man med Stockholmsbörsen så var de lite bättre. Också ovanligt där. Så att det var väl det jag tänkte säga. Så att om vi ska gå lite så här, vad kan man titta framåt? Så vad kan vi ta med oss? Så att jag tror ju liksom att börsen kommer ju fortsätta vara slagig. Om vi tittar inte då 2023, men vi kommer fortfarande även i framtiden ha de här att börsen går upp och börsen går ner.
Utan att det är något system till.
Ja, utan att det är slumpmässigt. Det jag roade mig att göra var att jag har tagit Stockholmsbörsen från 1870 till 2022, och sen har jag gjort det både som en graf och som en tabell. Och det man kan dra slutsatsen är väl att ungefär 25% av alla år är negativa, och sen har vi 75% av år är positiva. Och sen roade jag mig med att dela upp detta i fyra delar. Så här, i uppgång efter ett positivt år, uppgång efter ett förlustår, förlust efter ett uppgångsår, förlust efter ett förlustår. Så,
okay.
Så att om vi har haft, återigen, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, men för att få en känsla för det. Så en uppgång efter ett positivt år, eftersom vi har 75% av alla år på Stockholmsbörsen som varit positiva, så är det ganska naturligt att i 6 av 10 fall så kommer det en uppgång efter ett uppgångsår.
Mm.
I 15% av fallen så kommer det en uppgång efter ett förlustår.
Ja.
Och det är ungefär lika mycket liksom en förlust efter ett uppgångsår. Och sen så 9% av fallen så har vi en förlust efter ett förlustår.
Så det är 9% chans att då 2023 också blir ett förlustår.
Det är större, alltså om vi bara tittar på historisk avkastning och så säger vi att samma sannolikhet kommer liksom gälla framåt, så skulle jag säga att det är större sannolikhet att vi kommer få ett uppgångsår i år än att vi kommer få ett förlustår. Inga garantier.
Absolut, om man tittar på siffrorna. Bara.
Ja, om man tittar hur det har varit historiskt. Ja. Det är väldigt, väldigt få fall. Det är väl en tre, liksom 2000, då vi, i finanskrisen 2008 hade vi två nedgångsår efter varandra. Under it-bubblan hade vi tre nedgångsår. 2000 var minus 11, sen 2001 var minus 15, 2002 var minus 36. Det var liksom en av de värsta nedgångarna vi har haft. 2007-2008, då var 2007 slutade på minus 2,6 och sen 2008 på minus 40. Och sen får vi gå tillbaka till 1947 då vi hade minus 3,5 och 1948 minus 4,5. Och sen får vi gå tillbaka till 1929 för att hitta nästa.
Den stora kraften.
Ja, för att hitta flera år. Så att det är liksom mer sannolikt att det är liksom uppgång än att det blir...
Man säger ju i media i alla fall att det är en lågkonjunktur nu. Och om man tittar på din tabell,
ja,
så är det ju sådana lågkonjunkturår väl. De som har haft flera år efter varandra, ja, det har varit
förlust. Alltså lågkonjunktur är ju klurigt också att säga, för att lågkonjunktur har jag för mig definierat ett visst antal kvartal efter varandra med negativ BNP-tillväxt. Det har, ja, okay, inte nödvändigtvis något med börsen att göra.
Nej, det är skönt att du säger att det finns ett annat kriterium.
Ja, så, att det är inte ovanligt att börsen vänder innan konjunkturen vänder.
Ja.
Än med? Så att jag tror, jag vet att det är vissa som följer Lars Wilder, en Cornucopias blogg. Han har något som man kallar för konjunkturbarometern. Mm. Och jag tror att den har ju vänt nu. Alltså på det sättet att nu borde man investera. Om börsen ligger 12 månader före så konjunkturen, så ja, då pekar den på uppåt. Men den kan ju vända. Det är ju inget konstigt.
Mm, vad spännande.
Så att det är en sån här relning att hålla
ja,
sig.
Ja, det är en relning att hålla i.
Att det, så här, börsen går mer upp än den går ner. Och det är större sannolikhet för en uppgång. Påverkar detta hur man ska investera? Nej. Detta påverkar bara så här. Istället för att lyssna på 13 experter som ska säga någonting, så är detta liksom.
Men när du säger att det är en reling att hålla i, är det liksom känslomässigt då? Att det
ja, det är klart
bättre,
att det är känslomässigt.
Liksom.
Ja, ja, absolut.
För man kan inte göra så mycket med det egentligen väl?
Nej, inte just praktiskt, den. Liksom. Inte just den. Men detta, nu kommer vi till ett konkret, okay, sånt här tips eller reling att hålla. Jag tror till exempel att sparhorisonten kommer fortfarande vara din bästa vän. Vi pratar ju alltid så här 0-3 år bankkonto, mer än 10 år aktier. Och här har jag tittat på då sparhorisonten på ett års sikt mellan 1870 och 2022. Och då, om jag skulle göra en förutsägelse för 2023, hur kommer börsen gå? Då skulle jag säga så här, med 95% sannolikhet kommer börsen sluta någonstans mellan minus 39 och plus 70%. Men problemet är så här, det ger inte så actionable. Men det är liksom, det är den historiska minuset och det historiska plusset. Det är någonstans där, och snittet ligger på ungefär 10%. Om vi sen istället investerar på 5 års sparhorisont, då sjunker det här sämsta 5 års avkastningen, har varit minus 17% och den bästa har varit 39% per år, och då samlas snittet på någonstans 9,4. Så att både maxet och minet sjunker för när vi lägger på år i sparhorisont. Tittar vi på 10 år, ja, då har minuset gått från minus 39% ett enskilt år till den sämsta 10-årsperioden som har haft minus 7% i genomsnittlig avkastning, till den bästa 10-årsperioden som har haft 32% avkastning per år. Och tittar vi sen till med på 25 års sparhorisont, ja, då är det typ minus, den sämsta 25-årsperioden på Stockholmsbörsen har gått minus 0,4%. Och den bästa 25-årsperioden 22%.
Mm.
Så att spannet var man hamnade blir liksom jämnare och jämnare för varje år som vi lägger till. Så att detta tycker jag absolut är en mycket bättre regling att hålla sig vid än så här, hur kommer 2023 gå? Utan så här, nej, men sparhorisonten kommer även i framtiden vara småsparens bästa vän. Det är den som jämnar ut avkastningen, den minskar risken, den gör det mer beräkningsbart liksom. Tänker jag.
Yeah.
Make sense?
Ja. Yeah.
Bra. Vad kan man även då säga med 100%, inte 100%, men med hög sannolikhet för 2023? Det är ju att året lär ju högst sannolikt ha en drawdown. Alltså att det vill säga att det kommer vara en korrektion där börsen kommer falla från en topp till en botten. Och den drawdownen, om vi tittar på amerikanska börsen, har ju legat med runt någonstans mellan 10-20%. Jag tror att Niklas Andersson på Avanza skrev att under 2022 för många snittet för uppgången från botten liksom till toppen under 2022 var plus 34%. Så det kommer vara liksom slagigt inom året.
Jag känner att jag bara zonade ut där, att jag inte fattar vad du snackar om riktigt. Att ska det nu korrigera sig åt
nej, men börsen, liksom? Nej, men börsen går inte så här. 0,1% vecka 1, 0,1% vecka 2 och sen så nej, slutar den så här på 7%. Utan du vet, jag tror nu någon skrev så här att fram till den 10 januari har haft den bästa början på ett börsår någonsin. Liksom. Så vi har gått från sämst till typ bäst. Men, så, och då kan man bara hitta på, då kan börsen öka till 10%, sen kan den falla med 20%. enheter. Och sen kan den öka med 30% enheter. Och sen kan den falla igen. Och de här korrigerna, där finns liksom inget år som inte har haft en korrigering inom året. Så även om till exempel ett år slutar på plus 10, så kan det någon gång under året varit på minus 5% enheter.
Ja.
Är ni med?
Mm.
Så att om alla år har någon gång varit på negativt, alltså det som kallas för drawdown. Det är liksom viktigt att komma ihåg där. En annan sån här sak som jag tror med ganska stor sannolikhet är att jag har ju plottat sedan 2008 när Avanza började släppa sina siffror för den genomsnittliga avancianen. Så tror jag även 2023 att den genomsnittliga avancianen kommer inte slå index. Här har vi jämfört sedan 2008, mellan 2008 och 2022. Så har, och då jämför jag då genomsnittliga avancianen, den siffran som Avanza redovisar med antingen en global fond, Länsförsäkringar Global, eller med Stockholmsbörsen. Sen, bara för att slippa liksom massa diskussion, ja, detta är en sned jämförelse till viss del, för att jag jämför 100% aktier och vi vet inte vad den genomsnittliga avancianen har för fördelning mellan aktier och räntor. Däremot, de få åren Avanza har släppt så genomsnittliga 100% aktier, så har inte resultatet skilt jättemycket. Så att jag tycker ändå så här, det handlar inte om någon tävling och säga, du vet, du kom in över mållinjen innan någon annan, utan det handlar om så här, trenden, vad ser vi? Och då kan vi säga, på de här 14 åren så har den genomsnittliga avancianen slagit globalindex 4 av 14 år, så man har varit sämre 10 av 14 år, och man har varit bättre än den Stockholmsbörsen 3 av 14 år.
Ja.
Varav 2022 var ett av dem. Så jag vidhåller fortfarande min tes sen flera år tillbaka att liksom, den genomsnittliga avancianen hade nog fått en bättre portfölj genom att äga en global indexfond i kombination med en svensk indexfond.
Vi har ju Avanza-konton.
Ja.
Nu har jag inte varit in och kollat så hur det har gått för oss.
Ja.
För att jag gör ju inte det helt enkelt för mina Tesla-aktier ligger där.
Ja, de har förlorat. Vi kommer att ha en graf. Vi har en graf på Tesla sen. Ja, vi har en graf på Tesla sen.
Det är min lärohink.
Ja.
Har du kollat hur det har gått för oss?
Ja.
Vi är ju avancianer också ju.
Ja. Ja,
vi skulle också haft dem allt bara i Lysa.
Ja. Ja.
Men vi har ju också aktier där för att vi tycker om dem.
Ja. Och för att vi har gjort bort oss. Liksom. Eller jag har gjort bort mig. Ja, men jag kan ju säga, jag kan ju erkänna det. Jag har ju på forumet någon gång skrivit att jag har en investmentbolag, Hink.
Ja. Yeah.
Mm. Och förra året, det är ju ingen hemlighet att vi, liksom så här, vi gjorde bort oss med Storskogen. Så jag köpte Storskogen till investmentbolag Hinken. Hade lite övertro på min egen förmåga, så jag viktade dåligt. Så jag har liksom sabbat 5 års utveckling i investmentbolagsportfölj.
Hur menar du att du viktar dåligt? Vad är det då man gör?
Ja, men typ, alltså detta är så pinsamt att jag vill knappt berätta.
Vi kan väl vara öppna med
ja, men,
det,
liksom, så här,
säg, det här händer inte bara oss.
Nej, men säg så här, nu vet jag inte exakt siffrorna, men så här, säg att den var värd 100 000,
den hinken.
Ja, och sen så köper man Storskogen för 50 000.
Ja, okej, för hälften
och,
där.
Ja, och sen går Storskogen dåligt, då drar ju den
ner. Men var det att det är en optimism som låg till grund?
Ja.
Ja?
Ja.
Det händer. De flesta.
Ja, så att jag har ju liksom sabbat, jag är mer arg för mig själv att jag sabbat grafen för investmentbolagportföljen än för förlusten. Vilket det är ju liksom...
Ja, det är ju liksom den här klassiska att man vill att det ska se så fint ut.
Ja.
Men det är ju liksom en historieberättelse.
Ja, men
och det är väl okej.
Så här...
Man får se det så att en graf på Avanza är en historieberättelse om vad man har gjort och vad man inte har gjort. Och det är väl...
Men det är som
inte har så mycket åsikt om kanske.
Nej, det är väl som vi säger så i Kiyosaki-avsnittet här innan jul, att så här, pengarna berättar historien om ditt liv.
Ja.
Och det kan vi väl säga.
Det gör det på många sätt.
Det gör det så här. Så att, ja, på sätt och vis, alltså så här, jag kan vara tacksam idag för alla lärdomarna jag har fått från det jävla bolaget.
Någon gång borde vi nästan så lista ner vilka lärdomar vi har fått från de här olika investeringarna.
Ja, för det är bättre att göra det när jag var 42 än att göra det när jag var 65.
Jaja.
Det var mycket, alltså så här, så regeln är så här, gör misstag så tidigt som möjligt med så lite pengar som möjligt. Alltså det är guld värt fortfarande. Så att, alltså så här, jag ska inte sticka under stol med, men jag tror att vår Avanza-portfölj hamnade på minus 14%. Mm. Mm. Fortfarande bättre än den genomsnittliga avansianen, absolut. Men om index gjorde minus 8 och vi gjorde minus 14.
Alltså det är en klen tröst kan man väl säga. Mm.
Men återigen, majoriteten av våra pengar är på Lysa. Så att det var inte så farligt om man tar det i helheten.
Nej, men jag tänkte också säga det att de aktierna vi har på Avanza, det är ju sånt som vi har kanske mer känslomässiga band till.
Ja, men det får man väl säga. Men det är inte så många.
Alltså Nej, det är inte så många. Men vi behöver ta det där avsnittet så småningom, antar jag. Om lärohinken och så.
Ja. Vill man titta här, den här grafen. Detta skulle vi sagt för en timme sedan. Men vill man kolla på graferna när man bara lyssnar, så kan man ju alltid liksom gå in i länken till avsnittet och så finns alla graferna och där finns hela bildspelet. Så att jag har även publicerat en bild av all data som Avanza har publicerat då. Sen vill jag också en annan grej som jag tror är viktig att komma ihåg, alltså så här, apropå en reling att hålla fast vid. Detta är en bild som Opti släppte ett av sina nyhetsbrev där de visar så här, utvecklingen på världsaktiemarknaden 1970-2021. Och där de konstaterar att mellan 1970 och 2021, trots alla kriser med inflationskrisen på 70-talet, Kuwaitkriget, IT-bubblan, finanskrisen, så har världsaktiemarknaden gått 160 gånger plus.
Yeah.
Vi pratar inte så 160%, vi pratar 16 000%.
Mm.
Så att, och detta är en variant på den grafen vi visade i förra avsnittet där vi tog 1950 till 2013 och hade med Vietnamkriget och alla liksom andra grejer. Och att även, förmodligen även i framtiden kommer ju börsen gå uppåt. Och då kan man också fråga sig så här, men Jan, hur vet du det? Hur kan du hålla fast i redningen? Hur vet du att det inte bara är en chimär? Och då tänker jag återigen på liksom så här, den här risktrappan som vi lite pratade om, de här byggstenarna i förra avsnittet, där vi sa så här att ja, men det finns två finansiella byggstenar. Det finns liksom räntor och aktier, och räntorna kan man väldigt enkelt dela in i bankkonto med insättningsgaranti utan risk. Och det får man kanske 1% för att jag lånar ut mina pengar. Sen om jag vill ta lite högre risk, att jag lånar ut dem till någon som ska liksom köpa ett hus till exempel, så är det ju en större risk. Då vill jag ju ha mer betalt.
Ja.
Eller jag vill ha det som kallas för en riskpremie. Ja, men då säger jag så att ja, men då vill jag ha kanske 3% betalt. Och sen kan jag säga så här, men okej, men vet du vad, nu lånar jag ut de här pengarna till dig, Caroline. Men jag fattar att du inte har ett hus som säkerhet, utan du har ditt företag som säkerhet. Men det är mindre, det är svårare för mig att ta ditt företag och sälja det. Särskilt om du inte är kvar, jämfört med att ta ditt hus och sälja det. Så du vill ha ytterligare lite mer risk för det. Jag vill ha ytterligare lite riskpremie.
Ja.
Och då säger man så här, men då vill jag ha 4,5-5% per år betalt för det där. Och sen kan man i nästa steg säga så här, men vet du vad, jag tror på dig, jag vill ha en del av uppsidan, så jag är beredd att riskera mina pengar. Vi delar på risken, du och jag tar ingen säkerhet. Ja, då är vi inne på det som kallas för aktier. Ja, och då vill jag ju ha ytterligare en riskpremie ovanför det man fick innan, där jag hade säkerhet på lånen. Och då kanske jag pratar, jag vill ha 8%, 7-8% riskpremie mot det som är helt riskfritt. Så att jag tror inte, jag har svårt att se en värld där liksom inte aktier över tid skulle ge 6, 7, 8, 9%, för att då har vi liksom plockat bort hela liksom det finansiella systemet som vi har haft i flera tusen år, som på något sätt ändå bygger på att ja, men det är resurshantering. Att du behöver ju de där pengarna för att du har större nytta av ditt hus när du är 35 och har två barn.
Ja.
Än när du, och då har du inte råd.
Nej.
Än när du är 65 och har råd men inget behov.
Mm.
Så att, och då blir det ju det här att räntan är ett sätt, är ju priset för att jag flyttar pengar i tid.
Mm.
Och jag gillar ju det här resonemanget, att man flyttar pengar i tid. Att okej, jag kan ta pengar från framtiden, flytta dem till idag. men det betalar jag en ränta för. Yeah. Medan jag kan ta pengar jag har idag och skjuta upp dem till framtiden och då får jag betalt för det.
Ja, visst.
Så att återigen att man inte liksom tänker så här, aktier, du vet, det är ett kasino. Utan så här, nej men tänk liksom så här, okej, vad är det jag får betalt för? Vad är risken? Hur funkar detta i verkligheten? Så att man liksom ser från liksom familjen som köper huset, som är en räntefond de facto när vi investerar, till att företagaren som liksom lånar pengar eller företagaren som vill starta ett företag och inte får lån för att alla tycker att det är för hög risk,
ja
då behöver han ge upp, eller hon ge upp en del av uppsidan för att kunna starta det. Och jag tror inte vi kommer komma till någon fas där de får säga, nej men nu ska det inte startas något endaste företag. Nu har alla företag startats och där finns nog inget tillfälle för mig att starta företag.
Nej, vi kommer inte komma till det, nej.
Liksom, så att. Och då blir ju frågan, så hur fångar man då den här mänskliga drivkraften? Hur fångar man då de här räntorna och aktierna? Och då, det är då vi kommer tillbaka till indexfonder.
Ja.
Och då har jag hittat att det finns någonting som heter IGM Economic Experts Panel. Och denna finns både i USA och i Europa. Och det är en expertpanel där det är typ så här 40-50 professorer eller forskare liksom från kända universitet. Det är typ bara de så här Harvard, Stanford, MIT, liksom Paris. Där.
Sorbonne.
Ja, den typen. Och då får de frågor i den här panelen och så ska de rösta. Och det roliga är att de ska säga så här, jag håller med starkt, jag håller inte alls med. Och sen får de ge en konfidens. Och då fick de en fråga. Och nu har jag bara liksom fritt översatt den här frågan så här. I allmänhet, utan att ha tillgång till insiderinformation, kan en aktieinvesterare förvänta sig få en bättre avkastning genom att äga en väldiversifierad passiv indexfond med låg avgift än att äga ett antal aktier.
Ja.
Och det är rätt roligt, jag ställde den här frågan på vårt forum också, så att vi kan liksom sen jämföra svaren. Men vad tror du att de svarade? För detta är ändå liksom akademiker.
Ja, men jag tror de svarade att ja, så är fallet, ja.
Ja, man kan säga så här att 70% eller nej, så här, 2/3, 66% svarade liksom så här strongly agree. Och resten svarade agree. Så att jättetydlig majoritet var inga uncertain, ingen disagree, ingen strongly disagree. Och det var liksom samma för både de amerikanska experterna och de europeiska experterna. Nästan samma fördelning.
Yeah.
Så att jag upplever så här, där är ingen så här oklarhet inom forskningen bland akademiker att en indexfond är the way to go liksom.
Att det inte skulle vara det.
Nej, precis. Att indexfonder är sättet som man bör investera i. Och det roliga, du ser frågan.
Ja, nej, det var inget vi går vidare.
Nej, men säg nu. Säg.
Nej, men de tycker det.
Ja.
Att indexfonden är bra. Ja, men du körde någon sån där halvnegation som jag bara var med. Vad sa du nu?
Ja, de tycker indexfonder är bra. Indexfonder is the shit.
Det tycker de professorerna.
Ja. Mm. Och det roliga var så här, Spiva. Och Spiva är då S&P, och du kommer nog ibland säga så här S&P 500. Standard & Poor 500 största bolagen i USA. Så S&P, Standard & Poor, är ett amerikanskt bolag och de har ett dotterbolag som då är, eller en avdelning som jobbar med indexfonder. Och där som mäter, då utvärderar hur går passiva fonder mot aktiva fonder.
Ja.
Och de gör detta, de började i USA för typ 20 år sedan och idag så gör de 9 geografier och 100 olika fondkategorier. Så jämför dem. Och sen publicerar, och detta kan man googla, Spiva Scorecard, S-P-I-V-A och Scorecard. Och då har de så här grafer som till exempel, ja men de senaste 10 åren så har 90% av alla amerikanska fonder underpresterat mot en indexfond. Så det har varit sämre i liksom 9 av 10 aktivt förvaltade fonder är sämre än en indexfond på den 10-årsperioden. Och så gör de detta för då Kanada, Mexiko, Brasilien, alla länderna i Europa, Mellanöstern, Indien, Japan, Australien. Och sen gör de detta på 1 års sikt, 3 års sikt, 5 års sikt, 10 års sikt, 15 års sikt.
Ja, det låter också väldigt gediget.
Ja, mm. Och det roliga var att nu för typ några månader sedan, så jag har lite, detta varit liksom ett guldkorn jag har hållit på, mm. så gjorde de en vad heter det, en samman, de fyllde 20 år. Och så var de så här, gav de en intervju så här, 20 år med Spiva, vad har man kommit fram till? Så att detta är deras key talking points, så att du kan ju läsa där.
Ja. Yeah. Most active managers underperform most of the time.
Ja, så de flesta aktiva förvaltare, aktiva investerare, och nu kollar, nu får man också återigen komma ihåg att de kollar på proffsen, alltså de kollar på de som förvaltar fonder. Och detta är folk som har utbildning, de har team, de har resurser, de har liksom möjlighet att resa runt, de har möjlighet att göra liksom massa resurser som inte en vanlig sparare har. Nej. Men de most active managers underperform most of the time.
Ja. Ja. Nästa punkt. This conclusion originally came from examining US mutual fund performance net of fees.
Ja, så att man startade detta för man hade en känsla av att så här är det efter avgifter.
Yeah.
Liksom.
Mm.
Ja.
Gross of fees, most active managers underperform most of the time.
Mm. Så det gäller både före och efter avgifter.
Yeah.
Så att de flesta underpresterar mot index. Mm. Mm.
Most institutional managers underperform most of the time.
Ja, så det är inte bara liksom så här, alltså aktivt förvaltade fonder, utan det är även pensionsfonder, stiftelser, family office och alla liksom det som kallas för institutionella förvaltare. Liksom.
Det är lite chockerande.
Ja. Ja, jag läste en artikel där jag prenumererade på Wall Street Journal. Detta är en så här insikt i nästa år. Så här, i samband med nyår, alla de här tidningarna har ju sådana här prenumerationer.
Så jag tror jag
plockade upp ett års Wall Street Journal för $20. Ja. Liksom.
Sjukt.
Ja. Och då hade de en artikel att många pensionsfonder har ju nu liksom så här förvaltare som inte är så duktiga. Och är de inte
hur kommer
så,
det sig att de inte är så duktiga? De
duktiga går typ till Wall Street eller
de får
så.
Bättre jobb eller vad man ska säga. Ja,
Och så går de på alla myterna att de ska också ha en expert. Ja, vi kan inte detta i denna stiftelsen, så att det är bäst att vi tar hjälp av någon.
Ja.
Ja.
Ska man så. Blir lite sänkt av den.
Ja.
Mm. Okej, sista punkten.
Ja, nej, detta är inte sista, detta är bara sida ett.
På denna sliden här. Yeah. After adjusting for risk, most active managers underperform most of the time.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja.
Det är så samma, alltså, det är samma mening. Vi är 5-6 sådana punkter most of the time they underperform.
Ja, så till och med om man räknar med hänsyn till risken de tar, så är de fortfarande sämre än en indexfond. Ja.
Vi fortsätter. The tendency for underperformance typically rises as the observation period lengthens.
Ja, så det blir dessutom sämre och sämre ju längre tidsperiod vi tittar på. Så att ju fler år, så tittar man på 1 år, 5 år, 10 år, 15 år, så kommer det vara fler och fler som underpresterar för varje
år. För de har ju ett längre och längre tid på sig att göra dumma grejer.
Ja, och statistiskt, då visar det så här, för då försvinner ju turen. För turen minskar ju liksom, du kan ha tur 1 år, du kan ha tur 2 år, du kan ha tur 3 år. Liksom. Men någon gång tar ju din tur slut. Och då har du ju lika mycket otur. Och då hamnar du kring snittet. Och liksom, då är vi inne på det här att du underpresterar mot indexfonden.
Although SPIVA started by simply examining active US equity managers, data on fixed income and global and international managers produced the same results.
Ja, precis. Så de säger så här, okej, vi började med amerikanska aktieförvaltare, men detsamma gäller räntefonder, detsamma gäller globala globala fonder eller internationella fondförvaltare. Så det är inte ett fenomen som är bara i USA.
Nej.
Ja.
These conclusions are robust across geographies.
Ja. Så det är inte ens något så här att men det är bara att USA är svårt. Nej, detta funkar i Sverige, i Nordics, i Europa, i Indien. Jag tror att de hade någon sån här att i Storbritannien, så den senaste 5 årsperioden, så var det ingen aktiv förvaltad fond som slog index. Ingen.
De kunde ju bara haft index.
Ja.
Yeah. Above average past performance does not...
Nej, har du hoppat.
When good performance does occur, it tends to be not to persist.
Ja. Mm. Så att när
det är tur då.
Ja, när det kommer bra performance 1 år, så tenderar den inte att hålla i sig. Det är persist.
Mm.
Ja.
Above average past performance does not predict above average future performance.
Mm. Så att genom att vara bättre än snittet historiskt, så är det ingen garanti att du kommer att vara bättre än snittet framgent. Snarare visar en annan studie eller en annan rapport av Morningstar tvärtom.
Mm.
Att de som har varit underpresterat tenderar liksom så här, ibland komma tillbaka till snittet. För att har du haft otur, då vänder du, så får du tur. Så att New York Times läste ju den här artikeln.
Ja.
Så att de hade ju sen en ganska lång artikel om den här studien eller den här resultatet. Så jag tänkte att de skrivit det jättebra. Så vi läser 2 stycken sådana till.
På engelska här.
Ja.
Får jag bara vända datorn lite. These findings support practical advice that has been the academic consensus for decades. Forget about trying to beat the odds and outsmarting everybody else. Instead, use low-cost stock and bond index funds that mirror the overall market and keep them for decades. Don't bother with fads or fancy market timing.
Ja. Ibland så känner jag så att jag
kunde inte sagt det bättre.
Nej, det är därför vi läser det. Ja. Och sen har
men ser du andra artiklar någon gång då där de säger på renaste allvar alltså, och utifrån undersökningar, man ska absolut vara optimistisk och köpa de här aktierna som rekommenderas. Och sånt. För man kan också bara bli så att man letar upp det som
confirmation bias, absolut. Yeah. Det finns, jag skulle säga så här, det finns alltså sådana här små, alltså så här, det finns öar där man säger så här, nej men du vet så här, det finns öar av ineffektivitet i marknaden och sånt. Men det finns ju, men utan det är det som jag så upplever så fascinerande, att finansbranschen lever och så här, jämför detta vi läser nu med det vi läste i början av avsnittet. 13 aktierna du skulle äga i förbyrålådan.
Ja, men det blir som ett skämt. Liksom. Det blir som ett skämt.
Ja.
Det är som sån här fast food.
Ja.
Eller jag vet inte, det är bara...
Ja, det är därför, jag kan säga så att det är därför jag prenumererar på Wall Street Journal och Washington Post hellre än Dagens Industri. Liksom, för att det är en kvalitetsskillnad, upplever jag. Liksom. Du kan läsa vad New York Times skriver om den här lack of persistence. Lack of persistence, alltså så här, om det vore skicklighet, så om jag överpresterar 1 år, så borde det persist till nästa år.
Mm.
Alltså att det borde hänga kvar. Så persistence är så här stickiness, alltså hur hänger det kvar? Så du kan läsa här.
Over the last 5 years, not a single mutual fund has beaten the market regularly, using the definition that S&P Dow Jones indices has employed for 2 decades. The S&P Dow Jones team looked at all the 2,132 broad actively managed domestic stock mutual funds that had been operating for at least 12 months as of June 2018. The study excluded narrowly focused sector funds and leveraged funds that essentially used borrowed money to magnify their returns. So the team selected the 25% of the funds with the best performances over the 12 months through June 2018. Then the analysts asked how many of those funds remained in the top quarter for the 4 succeeding 12-month periods through June 2022. The answer was none.
Ja. Så vad de gjorde var att de tittade fram till 2018, juni. Vilka fonder fanns det då? 2132 fonder.
Mm.
Och sen så tog de bort liksom special- och nischade fonder. Och sen tittade de så här, okej, okay, så vilka av de här 2132 fonder var de 25% bästa? Alltså den översta kvartilen. Och sen tittade de, hur många av dem som var bäst den här 12-månadersperioden fram till 2018 var i de topp 25%. Så vi sa inte ens att den ska vara bäst alla 4 år. Vi sa bara så här, du behöver bara kvala in bland topp 25%.
Mm.
Och så tittade de efter hur många av de som var med i den här topp 25%-perioden 2018 var med de 12-månadersperioderna mellan 2018 och 2022, då juni. Svaret var ingen.
Mm.
Och då blir det ju liksom så här, då kan du inte säga, ja men detta var den bästa fonden. Nej, den blev inte bäst året efter den kom 2. Nej, nej. Alltså vi pratar topp, du behövde komma topp 500 fonder.
Ja, yeah, precis. Mm.
Topp 500 och de klarade inte det.
Nej.
Är med? Så detta är ju liksom bizarrt. Och detta är ju därför jag liksom pratar om så här, detta är så här, köp indexfonder.
Mm.
Och vill du liksom indexfond eller fondrobot, same. Och det pratade vi om i förra avsnitt 284. Och detta är också en sån här, jag har en tråd på forumet som är en av mina favorittrådar. För det är min så här, vad var det jag sa-tråd. Och den heter så här, missade du XXX-tåget för ett par år sedan? Och då brukar jag säga liksom så här, okay, missade du ny teknik-tåget? Eller missade du kryptotåget? Eller missade du Tesla-tåget? Eller missade du, liksom, skulle du köpt det där, du vet, det du har hört dina kompisar prata om?
Ja,
för det är ofta där man känner så här, ångan fan. Liksom så här, jag skulle inte lyssnat på Rika Tillsammans och köpt en indexfond, jag skulle köpt SBB. Eller jag skulle ha köpt den här, för då hade det gått liksom superbra. Och i denna så brukar jag säga liksom så här att ja, men titta i denna tråden. Sen också, nu är detta lite som en kul grej. Återigen, se poängen snarare, se liksom trenden snarare än det enskilda fallet. För här kommer man alltid argumentera så här, Jan, du har ju liksom valt en tidsperiod som passar dig. Eller liksom som visar din poäng. Och man kan alltid visa vad man vill med en graf med bara anpassa tidsperioden.
Yeah.
Så jag har här försökt vara så här. Jag har försökt välja 5 årsperioder så att det inte är någon så här 3 månadersperiod. Utan jag har tagit 5 år. Jag har försökt ta maxperiod i vissa av de här fallen. Och grejen här, vad jag vill komma till med den här tråden visa är det här som jag brukar prata om med att en indexfond handlar om strategisk mediokritet. Du kommer aldrig vara bäst ett enskilt år. Det liksom ligger i namnet indexfond, genomsnittet för hur marknaden går. Och det är detta som de jämför med New York Times. Är, ja, men vårt mål av de här 2000 fonderna är ju att ligga i mitten. Vi vill ligga på 1000:e plats. Men bara genom att vi ligger på 1000:e plats år efter år efter år så kommer de som låg topp 500, ja de är ju inte kvar där, då hamnar de kanske minus liksom topp lägsta 500. Och när vi räknar snittuppkastningen, eftersom vi konsekvent kommer vara i mitten, så kommer vi liksom så här gå uppåt, liksom listan, bubbla uppåt, alltså dras uppåt. Och i vissa liksom simuleringar så kommer man hamna på topp 30%. Eller den liksom nästan översta kvartilen. I vissa fall kan man till och med hamna topp 10% beroende på vilka simuleringar. Men skitsamma, det viktigaste här är så att du kommer aldrig liksom bli sist.
Nej.
Liksom. Och du kommer aldrig vinna. ett enskilt år. Förutom om du har plus alla bolag i Sverige, för då slår du ditt eget index. Du blir inte bäst i Sverige, men du slår ditt eget index.
Men då hade de gjort grejer då?
Då hade de gjort
som
grejer.
Som är utanför liksom,
ja,
egentligen.
Ja, det var ett skämt. Okay. Men då jämförde jag här. Swedbank Robur Ny Teknik, som det var så mycket prat om mellan 2019 och 2022. Det var ju fonden att äga. Gick ju typ dubbelt, tre gånger så bra som index. Men nu liksom när man jämför så är Länsförsäkringar global bättre än den. Så har du liksom ångrat dig den tidiga åren att du inte köpte en Ny Teknikfond? När vi avrådde från den vid ett tillfälle och sen gick den jättemycket upp och så fick vi skit för det. Och så är vi liksom så här, okej, nu är Länsförsäkringar tillbaka. Och nu kommer någon säga så här, Jan, nu har du valt liksom senaste 5 åren, har man ägt den från början? Ja, återigen, då är vi inne på tidsperioder. Jämför jag den med globalt index, för Länsförsäkringar fanns inte 2000 när den startade. Jämför vi då med Storebrand Global All Countries, som också är en global indexfond, ja, då ligger den också bättre än Swedbank Robur Ny Teknik. Alltså så att man kan alltid hålla på och jämföra tidsperioder. Min poäng är snarare så här, inte så här, oh, titta, jag hade rätt, utan här handlar det snarare om så här, du som äger en indexfond, du kommer aldrig behöva ångra dig över tid.
Nej.
Det kommer finnas kanske några enstaka fall, men återigen, liksom så här, jämför det inte på den Stockholmsbörsen med de där 100 bolagen som gick plus. Notera att du undvek de 900 som gick back. Det är liksom på den nivån vi pratar om. Tittar vi Länsförsäkringar, fastighetsfond har ju också varit en sån fond som väldigt många har liksom rekommenderat och som jag också varit skeptisk till. Vi har inte haft den i någon portfölj sedan i alla fall 2014. Gick ju också så här 2-3 gånger bättre än Länsförsäkringar global. Nu är den också i fatt. Vilket så att den liksom så, att så ofta vad som händer är så här, det är stor uppgång på kort tid, 1-3 år, och sen backar det. Och då tänker man så här, men då köper man den på vägen upp och sen säljer man den på vägen ner. Kolla hur många som sålde liksom krypto på vägen upp och hur många som köpte det på vägen ner. Kolla vilka är de mest köpta aktierna på Avanza 2022. Ja, det är ju inte de som har liksom stigit mest.
Nej.
Liksom. Tittar vi på Spiltan aktiefond, investmentbolag, så har den också gått supermycket. Den går fortfarande bättre än Länsförsäkringar, men det är marginellt nu. Skiljer, tror jag, 14 procentenheter på 15 år. Tittar vi på Tesla, en sån här fantastisk graf, fortfarande långt mycket, mycket bättre än en global index. Men jag tog med denna grafen faktiskt lite för din skull, älskling. För att denna grafen har allt. Den har 400% uppgång, för de som vill titta på det. Och titta, Karo sitter med stort leende.
Nej, jag skrattar för att jag tänker så, nu kommer det snart smashen här.
Ja, men den har 400% uppgång, ja, på de senaste 5 åren. Så att den har ju gått, alltså så här, index är ett rakt streck jämfört med denna.
Liksom. Jag ser.
Ja. Men den visar ju också 70% nedgång.
Nu,
ja. I samma graf. Jag tycker det är ändå ganska coolt att ett bolag kan visa 400% uppgång och 70% nedgång från toppen samtidigt.
Det finns säkert många sådana grafer.
Ja, det är klart det finns. Du är som partypooper idag.
Men Jan, alltså, ja. Tesla är ju jätteintressant att diskutera, både aktien och, alltså om man tittar här i Sverige så är det Tesla-land liksom.
Ja.
I alla fall här nere, vi är ju i Malmö, jag vet inte hur det är uppåt Norrland och så. Men det står ju Teslor överallt liksom, alltså, och det bara sprutar ut Teslor, ja, och det är ju en bra jävla bil liksom.
Ja, vi kan ju prata om det, vi har en lång tråd om det på forumet, där är en tråd som heter så här, varför Tesla kommer slå världsindex kommande år.
Jag har inte varit inne i den, för jag tror det känns så oseriöst faktiskt. Alltså känns oseriöst.
Jag tror så här,
det är ett vanligt bilmärke nu för tiden. Är det ju det. Förr var det inte det, då var det ett ovanligt bilmärke som gjorde en resa. Liksom.
Ja, och då kommer nu gör jag precis det jag inte ska göra. Men min tro är ju att marknaden kommer värdera Tesla som ett bilföretag och inte ett techföretag.
Ja.
Och då är det inte motiverat att Tesla ska vara lika mycket värt som alla andra bilföretag tillsammans.
Nej, det är det inte. Nej, och speciellt inte som de liksom, vad ska man säga, bilmarknaden hinner ju fatt teknologiskt också ju.
Ja, exakt. Så då ska ju Tesla ner mer.
Ja, visst ska de. Jag
kanske.
Jag låter dem vara.
Ja.
Jag ska inte sälja av någonting. Nej, men det får ta hem vinsten.
Nej, det skulle du ju
jag gjort. Har ju en slags kärlek till Tesla.
Ja. Mm. Ja, precis. Så att återigen, pengarna berättar historien om ditt liv.
Mm. Ja, och, där, och det är okej med den nedgången. Jag var ju med på uppgång och nedgång.
Ja, ja så är snart full
cirkel. Och det är inte som att jag sitter här och ångrar mig nu och sådär, utan det är spännande.
Ja. Ja, det är
spännande
okay.
att få vara med liksom.
Ja, mm. det är okej. Och nu ska jag säga så att det hela vår exponering är 3 aktier.
Ja, det är, jag köpte en aktie var det väl från början. Ja. Jag vet inte varför jag var så snål.
Ja. Men en annan sån här, SBB, samhällsbyggnadsbolaget, också sen en start, är sämre än en länsförsäkring och global index där. Så att det är det jag menar så här, detta är haren, egentligen vad vi visar här är ju sköldpaddan och haren i grafform. Mm. Mm. Liksom. Jag tror dock, tar man samhällsbyggnadsbolaget på senaste 5 åren så är de bättre än index. 3 gånger så bra som index. Så att återigen, allt handlar om vilken tidsperiod man väljer. Men återigen, syftet är så här, har du valt en indexfond eller en fondrobot, misströsta inte. Du är sköldpaddan. Sköldpaddan kommer i de flesta fall vara bättre. Och nu visar vi ju bara de här kända hararna. Vi visar ju inte alla de skjutna hararna i diket som inte ens liksom klarade 1 eller 2 år eller 3 år.
Nej, precis.
Där. Bitcoin hade vi också en period, tror jag, precis i november förra året då länsförsäkringar global också var bättre än bitcoin. Så att här tror jag att länsförsäkringar, senaste 5 åren, om man då tittar 5 år tillbaka 2018, om man någon gång efter 2018 har känt så här, fan, jag köpte länsförsäkringar global istället för bitcoin, så kan du fira liksom att du har inte missat någonting. Mm. Så att om vi rundar av det, så vad kan vi liksom ta med oss? Ja, det jag tar med mig är så här, just keep buying.
Just fortsätt köpa indexfonder.
Ja. Mm. Jag tror också, för att citera Jonas von Bär och Opti, de citerar i sin tur Napoleon, och han lär ha sagt så här, genialitet är att fortsätta göra det helt vanliga, ja, även när andra runt omkring en beter sig som galningar. Och det är att liksom så här, investera i en indexfond när alla andra, när Tesla går supermycket upp och Tesla går supermycket ner, när Bitcoin går supermycket upp och supermycket ner, ja, jag fortsätter köpa min indexfond eller min fondrobot. Det jag också tar med mig, best odds har fortfarande regelbundet passivt sparande. Tiden kommer att vara småspararens bästa vän. Jag tror att börsen fortfarande även i framtiden kommer vara slumpmässig på kort sikt och förutsägbar på lång sikt. Och sen så tror jag där insikten här också, så här, se till att det inte explodera. Alltså det här, 5 år gjorde jag sjukt bra grejer i vår investmentbolag portfölj, och sen fuckar jag upp det liksom med 2 beslut.
Ja, men fortfarande så är du inne på att det ska se så fint ut.
Ja, men absolut, men det handlar om så här.
Det behöver inte se fint ut.
Nej, men, nej, jag fattar, Caroline, och du har rätt. Men det jag var ute efter här var snarare så här. Du kan göra rätt i 10 år. Och sen kan ett enda felaktigt beslut sudda ut 10 års intjäning.
Ja, det är ett faktum, ja.
Ja, och det är det jag menar. Och det är det jag menar, så här, exploderar inte. För att vi hade, jag tror så här, jag tror att uppgången i den portföljen var 50 000. Och sen tror jag att förlusten i storskogen är 50 000. Det var bara det att det tog oss 12 månader att förlora 50 000 i storskogen, och det tog oss 5 år att tjäna 50 000 i portföljen. Mm. Är du med? Och det är det jag menar. Och det är därför jag också säger så att jag är glad att jag gjorde den här tabben nu.
Ja.
För att nu gör den här tabben ont. Och jag kommer inte göra om den tabben när jag är 65. Då det kanske inte hade handlat om 50 000 just i den portföljen. Utan det kanske hade handlat om 1 miljon eller 2 miljoner. För att kanske ekonomin hade varit mycket större.
Ja. Ja. Men du, i något föregående avsnitt så pratade vi om det där med att om man nu inte vill, om man vill liksom göra en buffert för sig själv.
Ja.
Om man tänker så, jag skulle vilja ha ett slott i Frankrike om 15 år.
Ja.
Så sa vi så här, men då kan man inte ha en indexfond, för då kommer det inte hjälpa en dit.
Nej.
Kommer du ihåg det? Ja. Och då blir jag lite så villrådig här nu. För klart jag vill ha en indexfond liksom.
Ja, men då måste du tjäna mer pengar.
Jag måste tjäna mer pengar. För poängen, men ändå sätta dem i indexfond.
Ja, poängen. Det är samma byggstenar som vi pratade om förra avsnittet.
Ja, för jag tror inte att du skulle säga så här, men då måste du köpa andra aktier eller enskilda aktier.
Nej.
Det trodde jag inte du skulle säga, utan jag tror man behöver jobba på andra ställen.
Ja, min poäng var så här, då kommer ingen indexfond i världen rädda dig, för det är för lite bränsle i motorn.
Mm.
Alltså en indexfond är bara någonting som hjälper dig flytta pengar från idag till framtiden och ger dig en pris på 8% i genomsnitt över en 10-årsperiod. Liksom. Och har du för lite pengar, då spelar det ingen roll att det ger 8%.
Nej.
Liksom, då kan du flytta dig till Tesla och så kanske du får 400% på 3 år. Men sen förlorar du 70% på 6 månader. Ja, men det är något
annat.
Då är
man långt ifrån slottet kanske.
Ja, men precis.
Mm. Okej.
Okay. Ja, men bra. Och sen så tror jag fortfarande den här 12-12-12-regeln. Jag tror det som var 2023 år som jag kommer att repetera där. Investera 1200 kronor i 12 år för att sen kunna ta ut 1200 kronor i månaden resten av livet.
Billigt liv.
Ja. Återigen med alla brasklappar, men som princip att få liksom en känsla. Vi pratar om det mycket mer i 284.
Mm.
Snyggt. Jag tänker så här att vi rundar av. Vi har ju fortfarande Riket Tillsammans-programmet som vi kommer att köra igång början av februari. Så att där finns en länk till det. Det är ju ett program där vi kommer att prata. Det kommer inte handla om hur du blir bättre och du får så här, nu kan du få 12%, vilket det kommer fortfarande vara indexfonder. Men vi kommer prata om den här ekonomiska planen, vi kommer prata om kompassen i livet, vad vill du spara i, hur mycket pengar behöver du spara? Vad vill du ha för liv? Få 100% koll på din löpande ekonomi, liksom diskutera med andra, gör olika övningar konkret, antingen själv eller med din partner.
Ja, vissa samkör ju sig med sin partner. Ja. Alltså att det är ett sätt att komma på samma räls. Liksom.
Ja, men exakt. Så att det handlar om en bättre plan för livet. En livsplan som då består av en ekonomisk del och en emotionell del, eller liksom en kompass i livet. Det är väl liksom det som är tanken. Så att där finns fortfarande möjlighet. Lyssnar du på detta så här typ mitt i sommaren eller någon efter februari, så kommer det vara en länk, så kanske man kan göra en intresseanmälan för 2024 om vi kör någonting då. Men Vi får se lite hur detta faller ut, om vi tycker att det är kul. Men stort tack för att du följer oss, stort tack för att du lyssnar på oss, och så tänker jag att vi ses nästa vecka precis som vanligt. Tack.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.